Omröraren av Aino Trosell.
Omröraren, en Siv Dahlin-kriminell. På grund av de svåra skadorna hade hon inte fått se honom. Hon ångrade att hon inte hade stått på sig. Även om anblicken hade varit förfärlig hade hon kanske lättare kunnat förstå då, trots den eventuella chocken. Vid något tillfälle hade hon påpekat att hon hade hört att begravningsentreprenörer var bra på att trolla bort obehagligheter. Men då hade, vem det varit, svarat att det måste finnas något att trolla fram också. Angela Björk berättade allt för mig där vi satt vid poolkanten på den nyöppnade spa-anläggningen i Bergslagen. Jag hade fått rabatt via en dagstidning. 2 nätter för endast 1395, ett kampanjpris. Angela hade varit där längre. Hon var lite uttråkad, märkte jag, och i behov av att prata. Och jag älskade ju när folk berättade sina liv. Så förfärligt, svarade jag. Det fanns inget att trolla fram. Hela ansiktet var alltså borta. Den första tiden efter olyckan hade sorgen varit bedövande. Hon drömde om honom, ofta flera gånger varje natt. Vaknade till tystnad och en andning som inte längre kändes vid hennes sida. Han var inte där. Han fanns inte. Hon tänkte att hon borde göra sig av med dubbelsängen. Nej, hon kunde inte. Han fanns ju. Inte var han väl riktigt död. Det kändes mer som att han var bortrest. De hade sagt att hela ansiktet var bortslitet och att skallen var spräckt. Att halva hjärnan hade läckt ut. De sa det i klartext. Insikten gick inte in. Hon förstod inte hur det kunde vara möjligt. Att hon var änka. Hon hade inte längre sin man. Han hade lämnat henne. Inte för någon annan kvinna, vilket hon hade kunnat svälja, om än med svårighet. Utan för döden själv. Även om hon skämdes för sina känslor var det en sorts lättnad att han inte hade lämnat henne för en sjaskig otrohetsaffär, utan på bästa ärbara sätt. Han hade stupat på sin post i sitt arbete. De där andra gamla historierna ville hon inte tänka på. Begravningen hade varit underlig. Stämningen hade inte varit den förväntade. Lola, dottern, hade visserligen kommit hemresande från storstan och snörvlat och gråtit, till och med mer än hon själv. Hon hade velat säga till henne att du hade väl kunnat vara lite snällare mot pappan när han levde. Istället skrek du gubbjävel och allt vad det var, och du lät honom inte träffa barnbarnen. Inte som jag som for till dig så snart det var lite hosta. Men herregud, hur skulle han ha kunnat göra som jag? Han hade ju sitt viktiga arbete. Förman och allt. Du kunde väl ha tagit barnen med dig och kommit hem istället någon gång mer än pliktskyldigast på julen och på någon födelsedag. Det var annat för mig. Ingen förväntade sig annat än att jag då och då skulle ta ledigt på grund av barn och barnbarn. Alla hade det så. Vården var en kvinnovärld där till och med klinikföreståndaren passade sjuka barnbarn rätt vad det var. Annat med honom. Produktionen måste hållas igång. Det blivande pappret kunde inte plötsligt pausa mitt i det jättelika draget från kokaren till hela resan genom pappersfabriken. Från rinnande massa till färdiga balar med olika papperskvaliteter. Det var inte för inte som pappersbruket var en manlig värld. Dottern hade som liten kallat det pappabruket eftersom hon trodde att alla pappor befann sig där mest hela tiden. Men det fanns inga barn i den världen. Och särskilt inga sjuka. Därför hade Kalle, hennes far, aldrig vabbat för vare sig henne eller för sina barnbarn. Det var inte konstigt. Dock hade dottern förbrott honom. Och för annat också. Hon hade skrikit gubbjävel åt honom mer än en gång och kallat honom för stofil. Fast på begravningen grät hon, som om hjärtat skulle brista. Det var mer än konstigt, med tanke på hur hon brukade skrika att jag har ingen riktig far, för du fanns där aldrig för mig. Ja, det var en underlig stämning på begravningen. Det var nästan bara dottern och hon själv som grät. Talen var det dock inget fel på. Både företagsledningen och fackföreningsordföranden talade om en aktad medarbetare och arbetskamrat.